Men jag ska också tala lite grann om tro. Vi ska inte stanna i de här rapporterna, utan vi ska dela Guds ord. Det känns väldigt gott att få fortsätta att tala lite grann om tro idag efter Gunn-Britts fina inledning här om tro, inte som en prestation utan tro som en gåva. Tro som liv och inte liksom en sån här gymnastikövning. Jag tror att många av oss har känt ibland när vi har läst böcker att man blir alldeles trött och tänker att hoho, skönt att den är slut den här boken så man kan få vara normal igen en liten stund. Och det underbara med tron är att den är riktigt normal. Och troende människor är de mest normala människorna som finns här på jorden. För det är normalt att tro. Och Mia, tack. Det här med att vara hittad, det tog tag i mig väldigt starkt. För det här är en jättestor fråga. För vi säger så här, sök Gud, säger vi alltid. Speciellt när vi evangeliserar. Det är sant. Men jag ska säga att det finns en som söker mycket mer än vi. Och det är Gud. Och det här att liksom hitta den här balansen. Att det är klart det finns ett ja från dig inom min sida. Men saken är den att också om vi... Jag tror att Gud är mer intensivt upptagen med att söka oss. Kontakt blir det ju när vi också börjar söka honom, eller hur? Närma er Gud, så ska han också närma sig er. Men han har redan länge stått och spanat efter folk, eller hur? Så är det ju. Och att vara funnen, det är väl ändå det viktigaste i livet. Att kunna ha det vittnesbördet i sitt liv, Mia. Att man har blivit hittad. Upphittade. Det är ett gäng upphittade människor här idag. Det finns några skyltar ibland med sådana här byrå på upphittade prylar som man får. Barbo hade tappat plånboken här, någon buss. Vi gick till ett ställe där det var upphittade saker. Och det är ett underbar glädje. Du vet att när Barbo fick sin plånbok tillbaka som hon hade lämnat i bussen. Så hon bara pussade den en lång stund. Inte för att hon älskar pengarna, men det var så jättebesvärligt. Med alla kort och körkort och ni vet, bankkort. Det är så skönt. När man har hittat någonting. Jag tror att Gud älskar att hitta oss. Amen. Det är om själva upplägget här. Ja. Tro. Jag har tre punkter om tro idag. Som en riktig, vad ska jag säga, klassisk predikan. Tro, det är en visshet om sammanhang. Tro handlar om, tron kommer av att predikan, av att höra, och det sista är att tro leder till handling. Leder till handling. Tron skapas inte av prestation, men det leder till några konsekvenser. Så ska vi en liten stund finnas kring det här temat. I Hebreerbrevet 11:1 har vi den här klassiska bibliska definitionen på tro. Hebreerbrevet 11:1, och jag läser nu från Levande Bibeln. Vad är tro för någonting? Jo, det är den trygga vissheten om att något som vi önskar också kommer att ske. Det är övertygelsen om att det som vi hoppas på verkligen väntar på oss. Även om vi inte kan se det framför oss. Levande Bibelns definition. Den här trygga vissheten, jag stryker under det. Tro är trygg visshet. Vad är tro? Är det att veta saker? Ja, det är viktigt att veta saker. Men jag säger, tro är för mig mycket mer en trygg visshet. En del av er har säkert läst den här boken av Bruce Olsson som heter Driven av kärlek. Den kom ut för många år sedan. Bruce Olssons bok. Där finns en väldigt trevlig sekvens eller en del i den boken som handlar om när han skulle översätta Nya Testamentet till Motilon-indianernas språk. Alltså han arbetade bland Motilonerna i, jag tror att det nuvarande Colombia. Och han skulle översätta Nya Testamentet till deras språk. Och så plötsligt så kommer de till ordet tro. Och det ordet fanns inte i deras språk. Då måste de så att säga sitta ner med medarbetarna och börja fundera, vilket ord skulle vi liksom ta för att översätta ordet tro med? Och efter en ganska lång process så kom de underfund med att de hade ett ord för att knyta fast sin hängmatta. det ordet. De hade ett eget ord för det, för de sov i träden ganska högt upp för att skydda sig från kryp på marken och kanske andra vilda djur. Så den här ganska primitiva indianstammen, de sov i hängmattor uppe i träna i sina läger. Och de hade ett eget ord för att knyta sin hängmatta. Och då säger de, här har vi det. Tro, det är att kunna knyta sin hängmatta och kunna sova där, vila där och vara trygg där. Och jag tycker det var inget dåligt alternativ. Det kanske hjälper oss att på något sätt knäcka det här ordet tro som i vårt språk är lite diffust. Just därför att vi använder det också i andra sammanhang. Jag tror det, säger vi på svenska, när man är osäker. Eller inte helt säker. Eller hur? Så ordet tro, det handlar om en trygg visshet. Det är att vara knuten till någonting som är tryggt och gott och bra. Tro är en fast tillförsikt. Det handlar om att ha en plattform. Det handlar om att ha en referensram. Det handlar om att få någonting som ger livet ett sammanhang. Någonting som placerar oss in i en liksom större berättelse, om jag får använda det uttrycket. Man brukar tala om den postmoderna människan. Vårt moderna samhälle idag har förlorat, som man säger, de stora berättelserna. Orsaken till den här vilsenheten, den här känslan av att vara borttappad, som väldigt många människor går med i vår tid, inte minst den unga generationen, det är den här upplevelsen att man har inga kopplingar till någon stor berättelse, säger de här sociologerna. Man talar om the great narratives, de stora berättelserna. Och de säger att det är att vara kopplat till en familj, en släkt, en historia, en bostadsplats, en slags historia. Man blir en del av en större berättelse. Den anknytningen är väldigt viktig för oss människor och den trygghet och inre frid vi har. Men den moderna människan lever ett väldigt fragmentariskt liv. Den bryter upp väldigt ofta upp både på fysiskt och mentalt. Och det gör att mångas liv uppfattas väldigt fragmentariskt, som det heter. Eller väldigt uppskuret i små bitar. Och det gör att den här känslan av sammanhang blir svag. Och det skapar en slags känsla av vilsenhet och lite bortkommenhet. Så när vi talar till dagens människor om att bli hittad, att komma hem, så handlar det om att röra vid en väldigt djup existentiell längtan och väldigt stort behov i vår tid. Och tro för mig, det handlar just att vara knuten in i en större berättelse. Tro handlar liksom inte bara liksom om trosbekännelsen, jag tror på Gud Fader, det är sant. Men det handlar liksom också om att rent... Att verkligen ha den upplevelsen av att jag är kopplad till Gud. Tänk att vi sjöng här i kören om att ända sedan tidens begynnelse så har Gud tänkt på oss. Och jag fick en sån här ny liksom, uppenbarelse där. Jag hade en barnvälsignelse här före jul. Och då läste jag den här salmen från salm 139. Om att redan i din moders köte så hade jag tänkt på dig, så såg jag dig. Och nu är det en otroligt evangelium, en otroligt goda nyheter. För dagens vilsna människor som har svårt att hitta sammanhang. Att känna sig knuten till någonting. Att berätta för dem att, hör du, ditt liv är knutet till Gud långt innan du var född. Du fanns med i en berättelse. Du fanns med i en plan, i en dröm som din skapare hade för dig. Redan från tidens begynnelse. Jag tycker det är en sån... Ja, det är en trygg visshet, eller hur? Att jag är med i denna stora berättelse. Tänk att Gud tänkte på dig. Och han hade liksom en idé, en plan för ditt liv. Att vi sedan springer lite hit och dit under livets gång. Och inte alltid hittar vägen en annan femma. Men det stora är ju det att vi kan bli hittade igen och föras tillbaks till tron. Att bli kopplade till den Gud som tänkte på dig. Och som har en dröm om ditt liv, din framtid och ditt hela tillvaro. Tron är en fast tillförsikt i en väldigt fragmentarisk, vilsen tid. När Jesus talar om synd så talar han ju inte om den här ökända syndakatalogen. Han är väldigt ointresserad av den. Liksom vad som är fel och vad som, eller vad man inte får göra och inte får göra. Han talar ju, ordet synd i Bibeln är plockat också från det normala språkbruket. Och det är lite spännande ibland med den här exegetiken. Det är att man liksom tittar på varifrån kom det ordet som sedan har blivit det här begreppet. Och i den profana antika grekiska så användes ordet hamartia som sedan användes som synd. Från sportens värld, alltså det handlar om bågskyttarna. Som alltså sikta. Och när de sköt förbi målet så gjorde de en hamartia. De missade målet. Och det säger ju någonting mer än en syndakatalog, eller hur? Det handlar om att det är någon som vill någonting med mitt liv, eller hur? Gud, han siktar in oss på någonting, eller hur? Han har ett mål, en riktning för våra liv. Men ibland så missar vi målet. Och det är synd. Eller hur? Och då vill Gud ta oss på nytt i sin hand. Och han vill göra en ny inriktning på våra liv. Och det är väl det största en människa kan få uppleva när hon får en ny chans. Och Gud tar på nytt våra liv i sin hand, vår båge och vår pil. Vårt liv som en pil. Och så siktar han in oss så vi kommer rätt in i det vad Gud hade planerat. In i det som är Guds mening med oss. Jag predikade senaste söndag om tro också i Philadelphia och i Helsingfors. Och jag hade den senaste tiden tittat lite på en sån här ganska populär forskare som just nu, jag har sett att han citeras hemskt ofta i olika sådana här examensarbeten nu. Och han heter Aaron Antonovsky som är en israelisk professor som har börjat forska i vad det är som gör att människor är friska. Nästan mycket av liksom vetenskapen har gått ut på hur ska man hjälpa de som har blivit sjuka. Och det är ju minsann väldigt värdefullt och viktigt. Men han börjar ställa frågan, vad är det som gör att en del människor hålls så friska och mår så bra? Och som de möter väldigt stora motgångar och svårigheter i livet. Han upptäckte att 30% av alla kvinnor, det var hans liksom område, som hade varit med om koncentrationslägren i Tyskland. Och efter det varit med om många, många krig och svårigheter under sitt liv i Israel. Och ändå uppfattade när han tittade på dem att de mådde väldigt bra. Det var hans liksom forskningsobjekt. Vad är det som gör att 30% av de här människorna som har varit med om de mest grymma erfarenheterna i livet, orättvisor, motgångar, varför mår de fortfarande bra? Han är inte kristen, så han har ingen biblisk eller kristen bakgrund. Han bara tittar helt, vad ska vi säga, kallt psykologiskt, sociologiskt på det här, Aaron Antonovsky. Och då, det var i det sammanhanget som han sedan präglar det här uttrycket som heter KASAM på svenska. Känslan av sammanhang. Känslan av sammanhang. Han sa att de människorna som hade en djup känsla att de var kopplade till någonting, de hade ett större syfte med sitt liv, de hade någonting som höll dem kvar, de hade familj, de hade människor som de älskade, de hade någonting att leva för, de hade barn, de hade anhöriga, de hade människor som på något sätt och saker i sitt liv som gjorde att de sa, vi måste bara igenom det här för mitt liv har ett större och ett viktigare syfte. Alltså, det var de kvinnorna som kom ur också de här svåraste motgångarna i sina liv mer friska eller mer, vad ska jag säga, bibehållna i sitt själsliv än de som bara gav upp, slockna och dog. Och jag tycker det är en väldigt spännande sak. Och när jag talar om tro så plötsligt så, så fick jag det här kasam kom till mig. Men egentligen är det ju det Bibeln lite grann vill säga om tron. Inte så mycket du ska tro på skapelsen och du ska tro på Abraham och du ska tro på Noah och du måste tro på alla detaljer i gamla testamentet. Du måste liksom, jag menar, det är inte där själva striden pågår. För mig handlar det om att vara knuten till Gud och hans stora berättelse och drömma mitt liv. Är ni med mig? En känsla av sammanhang. Att få komma hem, att liksom vara kopplad till Gud och hans stora plan och drömmer mitt liv. Det tycker jag att det är det största i mitt eget lilla liv. Känslan av ett sammanhang, att höra hemma hos Gud, bland hans folk, i hans kyrka. Och på något sätt koppla sig till det. Det ger livet en väldigt djup dimension som liksom hjälper oss att bära oss igenom alla de där dagliga motgångarna och våra bekymmer med det. Som hör livet till. Tänk att man kan gå igenom sitt liv med helt normala och ibland icke-normala svårigheter och ändå bäras av någonting som är högre och större. Och jag ser att någon nickar här. Jag tror du vet precis vad jag menar. Livet är inte alltid lätt. Men Gud har gett oss sig själv. Vi får vila i honom. Han bär oss och vi är knutna till honom. Känslan av sammanhang. För att koppla till ett sådant här modernt inne uttryck i hälsovården och den typens verksamhet. De har bara inte Gud där, de säger bara att det är så bra att man liksom har barnen och familjen och släkten och sitt samhälle och sin närmiljö och allt det här. Och allt det där är ju superviktigt, eller hur? Men ibland brister också det, eller hur? Också det kan ibland är inte hållbart heller. Känslan av sammanhang, tro, det är den trygga vissheten om att något som vi önskar också kommer att ske. Det är övertygelsen om att det som vi hoppas på verkligen väntar oss. Och att också om inte vi nu kan se det framför oss. Tro handlar hela tiden om att på något sätt se någonting. Tro handlar om att på något sätt ha en dröm. Att inte liksom släppa den. Och jag brukar säga det i Afrika ibland. När jag talat till de här kristna ledarna där. Och många kommer dit med sina cyklar. Och jag ser att de har sin enda och sin allra bästa kostym på idag. När den här vita mannen ska tala till dem. Och det är också väldigt hjärtekrossande allt det där. Och man får ju lov att nästan lite grann hålla distans till det. Men jag har också sagt det. De fattigaste människorna är inte de som är utan pengar. De fattigaste människorna i världen är de som inte har någon dröm. De som inte har någonting att hålla fast vid. De som inte ser någonting framför sig. Det är de fattigaste människorna. Då brukar jag säga, den fattigdomen finns i mitt rika hemland. Och när jag möter er och er drömmar att bygga Guds rika, så ser jag att ni trots er fattigdom i pengar, så är ni rika därför att ni har tro. Ni har någonting att se fram emot. Ni har någonting att hålla fast vid. Ni har ett sammanhang. Ni är i Gud. Låt mig gå vidare och säga så här. Tron kommer av predikan. Romarbrevet 10 och 17. Ändå kommer tron av att lyssna till de goda nyheterna. Budskapet om Kristus. Tron kommer ha liksom en slags källa. Och här kommer Jesu undervisning om himmelriket väldigt starkt in. Jesus ser himmelriket, det här trons rike i oss, som någonting organiskt. Det är inte någonting mekaniskt. Det är inte ens en rationell fråga för Jesus. Han talar om himmelriket och han säger att det är som när en man går ut och sår. Man säger så här, han sådde ut sitt utseende. Och så säger han, somt föll på berggrunden, somt föll bland tistlarna, somt föll på vägen, tror jag att det var. Och somt föll i den goda jorden. Och där vill han säga någonting, att tron har någonting att göra med jordmån. tron har någonting med det här fröet att göra? Ja, absolut. Vi är helt på vägen idag vad gäller tron. Tro har med fröet att göra. Men följande fråga är, var hamnar fröet? Var hamnar ordet? Var hamnar det vi hör? Får det utrymme att växa i våra liv? Får det en chans att slå rot? Får det liksom näring? Får det vatten? Får det ljus? Ser vi det som en tillgång? Eller får det bara vissna bort? Vi lever i en kristen kultur eller i ett land med en stilig kristen historia och en stilig kristen tradition. Ändå menar jag att den kristna tron idag, den odlas inte, den vattnas inte. Den får leva en ganska, vad ska man säga, mager tillvaro. Och när vi möts som Guds folk på det här sättet för att höra Guds ord, så kan jag säga, den kristna gemenskapen, bönen, ordet och gudstjänsten, vi får aldrig underskatta dens betydelse för att vi ska ge tron också ett livsrum och en livskraft. Vi gör det gemensamt. Det finns många andra former att läsa, att lyssna, att se och låta tron hela tiden få näring. Det tror jag att blir en väldigt viktig sak. För vi odlar ju hela tiden saker inom oss, eller hur? Det sker ju hela tiden processer i oss. Det vi är intresserade av, det som är viktigt för oss, det är förfärligt vad det är. Vad vi fort googlar in både det ena och det andra. Och vi får in information om det ena och det andra. Jag tänkte bara, när man ska bygga ett hus, när folk börjar drömma om ett hus, så börjar de odla den här drömmen, den här tanken, den här visionen om att bygga ett hus. Och man läser tidningar, man pratar med andra som har byggt hus, man skaffar sig information, man på någonstans så vattnar man det, och man liksom ser till att den här drömmen får rötter och att den får växa. Och en vacker dag så har du mod nog att liksom göra besluten och gå till banken och börja diskutera och börja diskutera med en husleverantör, eller hur? Men det kom inte över en natt, eller hur? Utan det var ju en process, det var någonting. Och så är det med många saker i våra liv som vi har lyckats med. De kom inte så där. Väldigt få saker händer bara. Mycket av det som finns i våra liv, det är ju ett resultat av processer. Och jag tror att tron behöver vi se som en tillgång, ett kapital i våra liv som behöver vårdas och som behöver få näring och tillskott hela tiden, så den inte tynar bort. Är det inte sant? Jag tror vi allesammans vet vad det gäller. Och jag tror att utgångspunkten ska inte vara det här att är du en god kristen så måste du läsa Bibeln, och du måste be, och du måste gå på gudstjänst, och du måste och måste och måste och måste. Men man tappar lusten av alla måste. Åtminstone jag, protestanten i mig, jag blir alltid, jag liksom backar. Men om jag inser att det här är bra för Mr. Grönros, då har jag en särskild förmåga att tycka att det är nyttigt och bra, eller hur? Och jag tror det är lite samma med dig, eller hur? Vi är bara sådana. Och jag tror det är nyttigt att tro. Jag tror det är hälsosamt att tro. Jag tror att det är en källa till läkedom och glädje, till kraft i våra liv. Odla din tro. Vattna din tro. Låt den kristna gemenskapen vara prioriterad i ditt liv. Tro leder också, för det tredje, till handling. Kom ihåg att tron kommer inte av prestationer. Nej. Men den leder till handling. Man ser, i Lukas 5 och 17 finns den här underbara berättelsen om de här fyra männen som ville hjälpa sin kamrat som är sjuk. Det finns den här berättelsen om att han kunde inte gå, och de bär hans bädd, hans säng till Jesus. Och så kommer de till den plats där han finns. Och så är det så mycket folk så de inte kommer in. Och folk verkar inte särskilt vänliga där på den gudstjänsten heller. Och hjälpte dem att öppna väg. Utan man får det intryck att det var stopp. Och det är då de gör den här plan B. Jag tycker det är viktigt att inte springa hem och gråta och säga det här går aldrig. Bara för att det först blir stopp. Okej. Okay? Så de hittar en annan väg och hamnar upp på taket. Och var beredda att söndra taket och hela den här historien. Stefan ser lite bekymrad upp där. Men det var faktiskt så de gjorde det. Och det blev ju en väldigt härlig avslutning för Jesus när han tittar upp. Och liksom de hissar ner honom här. Så ser han upp till de här fyra japparna där uppe på taket som just har söndrat taket. Och säger han, när han såg deras tro. När han såg deras tro, det är liksom det uttrycket. För det var det Jesus uppskattade. Han såg att den här tron, den var inte bara så här from liksom poesi liksom, eller en sång eller en dikt, utan det här handlar liksom om något handfast riktigt. Att här handlar det om att ta sin kompis till Jesus. Och som det gäller att skaffa sig ett extra problem, att taket måste ju repareras. Men här handlar det om att låta tron bli handling. Jag ska säga er, vi vet allesammans att tröskeln mellan tron och handling är ibland hög för oss. Det är lätt att säga det här borde och det här skulle någon och vi borde det och man så här. Men att våga ta det här steget, det är alltid en ansträngning. Men för mig har det varit en viktig sak när jag i min relation till Jesus. Jag vill att han ska se min tro. Jag har en känsla att han liksom lyfter på tummen och säger hej grabbar. Det där är rätt stil. Man kommer ganska långt med den attityden, pojkar. Kör vidare. Och vi fixar taket efter. Så att våga ta det där steget. Och så vänder han sig till den sjuke och han blir frisk. Och jag tror att tro som handlar, det är viktigt. Och jag tror att vi allesammans har våra egna områden där vi kanske kunde ta ett steg. Och i mitt lilla liv så har jag liksom sett varje gång vi har vågat ta de här stegena så har vi också fått se Guds välsignelse och hur det bara har liksom runnit till resurser. När vi satte igång och byggde det här huset, ni alla som var med, jag menar, vi satt i styrelsen och nu visste vi ungefär hur mycket pengar vi hade. Men vi visste också mer än väl vad vi inte hade. Eller hur? Så det finns ju alltid ett glapp. Det fanns ett stup. En öppning som vi måste liksom ta fart. Och våga liksom stiga ut på. Men det märkliga är att när man går ut och man säger det här är inte vår grej. Det här är din grej, Gud. Så kommer Gud med sina resurser och han gör det. Och lappar i det vi inte har. Och Gud välsignar våra handlingar. Våra trosteg. Det är att vi vågar gå. I Jakob 2:17 läser vi. Så är också tron i sig själv död. När den är utan gärningar. Det är ganska starkt ord. Det här. Att gärningar. Att liksom det måste finnas någon slags koppling. Mellan det här. Och vårt sätt att handla. Jag tolkar det på det sättet. Och nu säger kanske någon, du har tro. Ja, men jag har också gärningar. Visa mig din tro utan gärningar så ska jag visa dig min tro genom mina gärningar. Och jag tror att när vi vågar ta steg, när vi vågar skapa ett utrymme, när vi vågar skapa ett tillfälle där Gud får verka, när vi själv vågar ta ett steg in i det som kanske är som ett ett litet äventyr för oss. Att det är inte klart, men vi känner att det här är vad Gud vill i mitt liv, i vår församlingsliv, i vår tjänst, i det vi är. Så kommer Gud att gå med oss. Tiden har gått. Tro, det är en visshet om ett sammanhang. Det är att vara kopplad, knuten till Gud. Och vila tryggt i honom. Jag tycker om bilden om hängmattan. För mig är trots allt grunden i tron det att jag vilar i Gud. Eller hur? En tro som jag själv måste hålla liv i vet jag inte om är så jättebra. Tron är själv, i sig själv, det liv som bär mig. Men tron, det är ett kapital, det är ett frö, det är någonting som är levande, det är organiskt. Det är inte rationellt, det är inte mekaniskt, det är organiskt, det är någonting som lever. Och då behöver vi också låta det livet få en chans att få mera utrymme i våra liv. Det är så lätt som det är mycket annat som tar över i våra liv. Det är så mycket annat som växer i våra själar, i våra tankar, i våra hjärtan. Vilka ord vi nu då använder. Men det är så mycket som fyller våra liv. Men att också ha sin egen trosutrymme, sin egen trosåker. Odla den och ha den i skick. Det är en enorm tillgång som ger väldigt god och viktig frukt i våra liv. Och det sista jag då alltså sa, det var tron. Den skapas inte av vad du gör, men tron får dig att våga hoppas mer, satsa mer och våga ta modigare steg. Varför? Därför att du vet att du är kopplad till Gud. Han kommer inte att lämna dig. För när man ska ta ett steg, när man ska kasta sig ut någonstans, så är det ju alltid en risk du tar. Men tro, det handlar att ändå våga ta ett steg och veta att Gud är där och bär dig. Du är kopplad. Du är inte lösryckt. Du trillar inte ner som en, utan du är kopplad till Herren. Amen. Det är min predikan om tro den här morgonen.